Första brevet till Timoteus. Första kapitlet. Paulus, Jesu Kristi apostel, enligt det uppdrag han fått av Gud, vår frälsare, och Kristus Jesus, vårt hopp, till Timoteus, sin äkta son i tron. Nåd, barmhärtighet och frid från Gud Fader och Kristus Jesus, vår Herre. Nu som när jag var på väg till Makedonien uppmanar jag dig att stanna i Efesus för att ålägga somliga att inte förkunna några villoläror och inte syssla med myter och ändlösa antavlor. Sådant leder bara till spekulerande och inte till den ämbetsutövning i tron som Gud vill ha. Men syftet med detta åläggande ska vara en kärlek som kommer ur rena hjärtan, ur ett gott samvete och en oskrymtad tro. Allt det har somliga tappat bort och istället börjat använda tomma fraser. De vill vara lärare i lagen, men de begriper inte vad de talar om och inte heller har de förstått det som de så tvärsäkert påstår. Vi vet att lagen är god om man använder den rätt, och har klart för sig att lagen inte är till för den rättfärdige utan för lagbrytare och överträdare, gudlösa och syndare, gudsföraktare och världsliga, folk som bär hand på sin far eller mor, mördare, osedliga människor, sådana som begår otukt mot naturen, slavhandlare, lögnare, menedare och allt annat som strider mot den sunda läran. Så säger evangeliet om den salige Gudens härlighet, det som jag har blivit betrodd med. Honom som gav mig kraft, Kristus Jesus vår Herre, tackar jag för att han ansåg mig värd att betros med denna tjänst. Mig som förut var en hädare och förföljare och våldsverkare, men han förbarmade sig över mig därför att jag gjorde så av okunnighet i min otro. Vår Herres nåd flödade över alla breddar genom den tro och kärlek som kom med Jesus Kristus. Det är ett fast ord, väl värt att tas emot, att Kristus Jesus kom till världen för att frälsa syndare, bland vilka jag är den störste. Men att jag möttes av förbarmande, det berodde på att Kristus Jesus ville bevisa all sitt tålamod på mig, först av alla, som en urbild av dem som genom tron på honom skulle få evigt liv. Men evigheternas konung, den oförgänglige, osynlige, ende guden, honom vare ära och pris i evigheternas evigheter. Amen. Detta ålägger jag dig nu att fullgöra, min son Timoteus. Minns det profetord som en gång uttalades över dig. I kraft av dem kan du kämpa den goda kampen med tro och med ett gott samvete. Några har tystat sitt samvete och lidit skeppsbrott i tron. Till dem hör Hymeneus och Alexander, som jag överlämnat åt Satan för att det ska bli tuktade och få lära sig att inte smäda. Andra kapitlet. Först av allt vill jag nu att det ska frambäras böner, åkallan, förbön och tacksägelse för alla människor, för kungar och alla som regerar, så att vi kan föra ett lugnt och stilla liv, allt igenom fromt och respekterat av andra. Sådant är gott och välbehagligt inför Gud, vår frälsare, som vill att alla människor ska bli frälsta och komma till insikt om sanningen. Gud är en, och en enda är medlare mellan Gud och människor, människan Kristus Jesus, som gav sig själv till lösen för alla. Därom skulle det vittnas när tiden var inne, och till det blev jag satt som härold och apostel, och jag talar sanning och ljuger inte, till en läromästare för hedna folken i tro och sanning. Jag vill alltså att männen överallt när de beder ska lyfta sina händer med andakt, utan vrede i hjärtat och utan att tvivla. på samma vis kvinnorna med värdighet i sitt uppträdande, så att de smyckar sig sobert och med måtta, inte med frisyrer som väcker uppseende, inte med guld och pärlor och dyra kläder, utan med goda gärningar, så som det anstår kvinnor som vill leva gudfruktigt. En kvinna bör under tystnad lyssna till undervisningen och helt gå in under Guds ordning. Jag kan inte tillåta en kvinna att själv uppträda som lärare, inte heller att härska över mannen, utan hon bör lyssna i stillhet. Adam skapades ju först och sedan Eva. Och Adam blev inte bedragen, utan det var kvinnan som bedrogs och blev en överträdare. Men hon ska bli frälst medan hon fyller sin kallelse som mor, om hon håller fast vid tro, kärlek och helgelse och för ett ärbart liv. Tredje kapitlet. Ett är säkert. Står någons håg till en församlingsföreståndares ämbete, så är det en förnämlig uppgift han önskar sig. En församlingsföreståndare måste vara oförvitlig. En enda kvinnas man, nykter och klok, värdig i sitt uppträdande, gästfri, skicklig att undervisa, inte begiven på vin och våldsamheter, utan lätt att ha att göra med. En som inte tvistar och inte är kär i pengar. En god föreståndare för sitt eget hus, så att han håller sina barn i lydnad på ett sätt som alla måste ha respekt för. Om någon inte kan förestå sitt eget hus, hur ska han då kunna sköta Guds församling? Nyomvänd får han inte vara, för att han inte ska bli uppblåst och hamna under samma dom som djävulen. Dessutom måste han ha ett gott anseende bland dem som står utanför, så att han inte råkar i vanrykte och fastnar i djävulens snara. På samma sätt måste diakonerna vara allmänt aktade. De får inte tala med kluven tunga, inte dricka för mycket vin, inte vara snikna efter pengar. De ska äga trons hemlighet i ett rent samvete. Också det ska först bli prövade, sen får de tjänstgöra som diakoner, om ingenting finns att invända mot dem. Är det kvinnor, ska också det vara aktningsvärda, inte skvalleraktiga, men nyktra och pålitliga i allt. En diakon ska vara en enda kvinnas man och en god föreståndare där hemma och för sina barn. De som förvaltar sitt diakonämbete väl, de vinner en aktad ställning och kan uppträda med stor frimodighet i tron på Kristus Jesus. Detta skriver jag i hopp att snart komma till dig, eller, ifall jag dröjer, för att du ska veta hur man bör förhålla sig i Guds hus. Jag menar i den levande Gudens kyrka, sanningens stödjepelare och grundfäste. Alla måste ju erkänna hur stor den hemlighet är som vi tror på. Han som trädde fram som människa, fick sin rätt bekräftad i anden, skådades av änglar, förkunnades bland folken, troddes i världen, upptogs i härlighet. Fjärde kapitlet. Men anden säger uttryckligen att i de yttersta tiderna kommer somliga att avfalla från tron och hålla sig till villoandar och läror som kommer från demonerna. De ska lita på hycklande lögnare som är brännmärkta i sina egna samveten. Sådana som säger att man inte får gifta sig och att man ska låta bli att äta sådant som Gud har skapat till att mottas med tacksägelse av dem som tror och har lärt känna sanningen. Allt vad Gud har skapat är ju gott och ingenting är förkastligt när man tar emot det med tacksägelse. Det blir ju helgat genom Guds ord och bön. Om du klargör detta för bröderna är du en rätt tjänare åt Kristus Jesus. En som lever av trons ord, av den goda läran som du alltid har följt. Men de gudlösa myterna och deras kärringprat ska du visa ifrån dig. Öva dig istället i Guds fruktan. Kroppslig träning är nyttig till en viss grad, men gudsfruktan är nyttig till allt, eftersom den har med sig löften som gäller både detta livet och det som kommer. Detta är ett fast ord, väl värt att tas emot. Det är för den sakens skull vi arbetar och kämpar, eftersom vi har satt vårt hopp till den levande guden, han som är en frälsare för alla människor, först och främst för dem som tror. Ålägg dem detta och lär dem så. Låt ingen förakta dig för att du är ung. Bli istället ett föredöme för dem som tror i ditt tal, i din livsföring, i kärlek, i tro och i renhet. Ägna dig nu till dess jag kommer flitigt åt att föreläsa skrifterna och att förmana och undervisa. Försumma inte den nådegåva som finns hos dig, den som gavs dig genom profetord under äldste rådets handpåläggning. Tänk på detta, lev i detta, så att det blir uppenbart för alla vilka framsteg du gör. Ge akt på dig själv och på din undervisning. Håll troget ut med allt detta. Gör du det, så frälsar du både dig själv och dem som hör dig. Femte kapitlet. Mot en äldre man ska du inte använda hårda ord. Förmanar du, så behandla honom som en far, och de yngre som bröder, äldre kvinnor som mödrar och yngre som systrar i all anständighet. Änkor ska du ta dig an och hedra, om det verkligen är ensamstående. Men om någon änka har barn eller barnbarn, så är det i första hand det som ska lära sig att hedra sina egna och gälda sin tacksamhetsskuld mot dem som skänkt dem livet. Så vill Gud ha det. Den änka som verkligen står ensam, hon sätter sitt hopp till Gud och håller ut i bön och åkallan dag och natt. Men den som bara gör sig goda dagar, hon är död fastän hon lever. Även detta ska du inskärpa hos dem, så att de handlar rätt i allt. Men om någon inte sörjer för sina egna, inte ens sina närmaste, så har han förnekat sin tro och är sämre än en otrogen. Som en församlingens änka skall bara den antecknas som fyllt 60 år. Hon ska ha levat i ett rätt äktenskap och vara känd för sina goda gärningar. Exempelvis att hon fostrat barn, hållit ett gästfritt hus, ödmjukt betjänat sina medkristna, hjälpt dem som haft det svårt och överhuvud bemödat sig om att göra gott. Men yngre änkor ska du avvisa, när de nämligen blir upptända av begär som är ovärdiga inför Kristus, vill de gifta sig. Och så drar de en dom över sig, eftersom de har svikit sin första tro. Dessutom vänjer de sig att gå omkring i husen utan att göra något. Och inte nog med att de ingenting gör, de blir också skvalleraktiga. De lägger sig i det som inte angår dem och kommer med otillbörligt tal. Därför vill jag att unga änkor gifter sig, får barn, förestår sina hem och inte ger våra motståndare någon anledning att tala illa om dem. Några har ju redan vikit av för att följa Satan. Om någon kristen kvinna har änkor i familjen, skall hon ta sig an dem. Församlingen får inte betungas. Den skall kunna ta hand om änkor som verkligen behöver det. Äldste, som är goda församlingsledare, skall anses värda dubbel belöning, i synnerhet det som gör sig möda med ordet och undervisningen. Skriften säger ju, bind inte munnen till på oxen när han tröskar, och arbetaren är värd sin lön. Ta inte upp en anklagelse mot någon av de äldste, om det inte finns två eller tre vittnen. Den som försyndat sig skall du tillrättavisa i allas närvaro, så att det blir en varning också för de andra. Jag besvär dig inför Gud och Kristus Jesus och de utvalda änglarna att troget iaktta detta utan någon förutfattad mening och utan att vara partisk. Med handpåläggning ska du inte förhasta dig. Gör dig inte medskyldig i andra synder. Se till att du är oförvitlig. Drick inte längre bara vatten, utan använd också lite vin för din mages skull, eftersom du så ofta är sjuk. Hos somliga människor är synderna så uppenbara att de hinner före dem till domen. Hos andra kommer de fram i efterhand. På samma sätt är också goda gärningar uppenbara, och om de inte är det kan de ändå inte hållas dolda. Sjätte kapitlet. Det som lever under oket och är slavar skall visa sina herrar all respekt, så att inte Guds namn och läran blir smädade. De åter som har troende herrar får inte visa dem mindre respekt därför att de är bröder. Tvärtom, de skall tjäna dem så mycket ivrigare just för att de är troende, avhållna bröder. Måna om sina tjänares bästa. Så skall du lära och förmana. Om någon lär annorlunda och inte håller sig till de sunda ord vi fått av vår Herre Jesus Kristus och till den lära som följer av Guds fruktan, så är han uppblåst och begriper ingenting. Istället har han en sjuklig lust att diskutera och strida om ord. Sådant vållar bara avund och gräl, smädelser, fula misstankar och ändlösa dispyter mellan människor som har fått sitt sunda omdöme fördärvat och vänt sig bort från sanningen. De tror att Guds fruktan är en väg till vinning. Och nog kan Guds fruktan vara en stor vinning, om den nämligen gör oss förnöjsamma. Vi har ju ingenting fört med oss till världen, just därför att vi inte kan ta något med oss härifrån. Har vi mat och kläder och tak över huvudet, så ska vi låta oss nöja. Men de som vill bli rika, de råkar ut för frestelser och snaror och många dåraktiga och skadliga önskningar som drar människor ner i fördärv och undergång. Begäret efter pengar är en rot till allt ont. Några har gripits av det, och de har förts vilse bort från tron och dragit över sig många svåra lidanden. Men du, Guds tjänare, du skall hålla dig borta från allt sådant. Sträva istället efter rättfärdighet, Guds fruktan, tro, kärlek, ståndaktighet och tålamod. Kämpa trons goda kamp. Grip det eviga livet till vilket du blev kallad och som du bekände dig till med den goda bekännelsen inför många vittnen. Inför Gud som ger liv åt allt, och inför Kristus Jesus som avlade den goda bekännelsen inför Pontius Pilatus, ålägger jag dig att bevara det som han befallt, obefläckat och oförskränkt intill vår Herres Jesu Kristi tillkommelse. Den som Gud ska låta oss se när tiden är inne. Han, den salige, den alena mäktige, konungarnas konung och herrarnas herre, den som ensam äger odödlighet och bor i ett ljus dit ingen kan komma, den som ingen människa har sett och ingen heller kan se, honom tillhör äran och makten i evighet. Amen. Dem som är rika i denna världen ska du allvarligt förmana att inte vara övermodiga och inte lita på sina osäkra rikedomar, utan på Gud, som så rikligt skänker oss allt att njuta av. Lär dem att göra gott och bli rika på välgärningar, att vara frikostiga och dela med sig, så att de skaffar sig en skatt av det som är gott och lägger en god grundval för det som kommer. Så vinner de det verkliga livet. Ja, Timoteus, slå vakt om det som du har fått dig anförtrott och vänd dig bort från de gudlösa floskler och invändningar som kommer från den där kunskapen som inte förtjänar namnet. Den som några har bekänt sig till och därför gått vilse och förlorat sin tro. Nåd vare med er.